En podcast från Aftonbladet Ledare.
Alltså, Miljöpartiet, de känns inte på hugget, men de känns liksom obehagligt harmoniska. Va?
Det brukar ju alltid finnas här för- och efterbilder på folk som har varit statsminister. Ja. Att man åldras rekordsnabbt, ja, men inte Ulf Kristersson. Han ser
fräschare ut än någonsin.
Oroväckande. Det är inte en bra sak.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkomna till årets första avsnitt av Röda tråden, Aftonbladet Ledares podd. Och idag är jag, Susanna Kirkegård, och Kalle Sundin och Jonna Sima som sitter i studion. Anders är i Sälen på Folk och Försvars rikskonferens och har the time of his life. Så vi kan tipsa om att han bara matar ut poddar som en jävla maskin där uppifrån. Så om man är intresserad av försvarspolitik, så lyssna på hans podd Höjdberedskap. Det ska vi inte prata om idag. Vi ska prata om lite vanlig politik här nere i Stockholm. Vi börjar med att imorgon så är det för första gången en partiledardebatt i riksdagen på kvällstid. Och det här är för att de hoppas att fler ska titta på den i tv då. Kommer det bli publiksuccé, Jonna?
Nej, det tror jag inte.
Varför inte då?
Alltså det är väl inte så lockande för många att sätta sig framför tvn i 2 timmar och kolla på en partiledardebatt. Jag tror att politikerna har tagit lite, de tror lite för mycket om sin egen lyskraft och slagkraftighet kanske. Och de har ju sågat alltså SVTs tidigare partiledardebatt. Mm. Men jag tror att man som tittare ändå uppskattar lite mer uppstyrda och tempo, mest raskare tempo liksom, än vad det är i riksdagen.
Ja, det var ju väldigt mycket klagomål efter den förra partiledardebatten i SVTs regi där partiledarna avbröt varandra väldigt mycket. Det var hot om att eller Moderaterna sa att Kristersson inte ville vara med igen om inte Nooshi Dadgostars mikrofon stängdes av när hon försökte avbryta honom. Är det liksom inte det här folket har bett om nu? En lite lugnare debatt.
Kanske.
Ja. Kanske blir succé.
Alltså jag föredrar riksdagsdebatterna mer eftersom att det är lite mer liksom folk hinner andas och sådär. Men nej, alltså det är inte så att folk kommer titta. Absolut inte. Alltså det vet
kommer
man
du
ju
titta?
Nej, alltså det vet man ju själv att man, ja, men man till och med vi då, som är säkert då mer intresserade av genomsnittet. Man tittar ju kanske på de första liksom inledningsanförandena, kanske när liksom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson kör replik på varann. Men tänk er att sitta klockan 20 där och se liksom Liberalerna och Miljöpartiet göra replikskiften på varann. Det kommer ju inte att hända. Det tror jag inte.
Men alltså, för att ta det här lite på allvar, alltså det, nog kan man se det som en så här eftergift till alltså Kristerssons krav där från SVTs sida. De har ju en politisk piska över sig under den här tidigare regeringen. De står inför stora neddragningar av sina budgetar på public service-företagen. Det har blivit ökad politisk styrning av innehållet. Och nu krävde ju Ulf Kristersson då att ja, om inte ni skärper er så kommer jag inte vara med. Och nu har alltså SVT då gått med på att sända det här på bästa sändningstid en onsdag kväll. Sen så kanske det, ja, de gör det här för att liksom blidka regeringen, är ju lätt att tänka. Å andra sidan tänker nog SVT att de flesta av deras tittare tittar inte längre på linjär tv utan de tittar
ingen roll
på
vad vi sänder.
Det spelar ingen roll vad de sänder direkt för att de flesta tittar via Play. Ja. Men alltså det är ändå lite oroväckande att de viker sig för regeringens krav ändå. Alltså det här är väl inte så allvarligt, men vad är nästa?
Men jag tror inte att det kommer från regeringen väl. Alltså det är väl...
Så talmannen verkar vara väldigt, väldigt engagerad. Jag tror inte heller det kommer från regeringen direkt, men från liksom riksdagen att de vill...
Alltså, vad är hönan och vad är ägget? Det är ju ändå... Sen så verkar ju även oppositionen vara glada för att de ska få mycket.
Jag tror alla
airtime.
Politiker är glada. De gillar ju också att slippa programledare, tänker jag. Alltså att de får bestämma själva vad de ska prata om.
Det ligger också i tiden att man vill hellre tala rätt ut till folk via sociala medier än via traditionella medier och en jobbig journalist. Alltså det finns ju
ingen som säger
också.
Håll dig till ämnet eller nu får du vara tyst. Så. Nej. Jag tyckte det var kul också att Andreas Norlén, som ju är moderat och talman, sa: jag brinner för att fler människor ska kunna se vad vi gör i kammaren. Jag tycker det känns som, under hela hans period, det känns som att det han brinner mest för är att folk ska se vad han gör i kammaren. Allt det där 3D, sälja sina tomatböcker.
Exakt, allt för att han stärker det egna varumärket.
Ja, det känns som att han fick lite hybris under alla de här talmansrundorna.
Absolut.
att nu har det liksom blivit lite torka. Det har inte varit några talmansrundor på länge.
Han kommer bli den nya Ernst Kirchsteiger.
Säkert.
Mardröm.
Mat och... i trädgården i tv.
Ja, ja, kusligt tanke. Vi får se. Det är i alla fall klockan 18 i SVT imorgon onsdag. Om det är någon lyssnare som vill titta på detta. Vi rör oss ner mot Staffanstorp. Där är det verkligen. Det är fullt ös. Det är 6 politiker där som är åtalade för grovt tjänstefel. Det är 4 moderater, 1 sverigedemokrat och 1 centerpartist. En stackars centerpartist jag ska förklara vad det handlar om där. Det är att de har alltså vägrat med kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, moderat i spetsen, vägrade ta emot en flyktingfamilj från Syrien med motivering. Alltså det rör sig om en familj. De ville absolut inte ha dem här i Staffanstorp. De säger att det är för att de vill fokusera på flyktingar från Ukraina.
Undrar vad
är den direkta skillnaden mellan de flyktingarna? Så de vägrade hämta upp dem på flygplatsen helt enkelt. Så de fick åka till, tror det blev Vellinge istället. Det är också en kul kommun att hamna i. Den mest moderata kommunen som finns typ. Men i alla fall, då blev det grovt tjänstefel, åtalades de för. De nekar ju till brott då, men för att man får inte bara säga nej till kvotflyktingar på det sättet. Den här stackars centerpartisten då röstade faktiskt nej till där, alltså gick emot ledningen, men lämnade inte in en skriftlig reservation. Och då blev den personen också bara åtalad i ett svep. Tror ni att det här är dåligt för partierna? Är det liksom dålig reklam eller blir det lite anti-etablissemang? Sådär, står upp mot woke-tvånget?
Det är säkert bra reklam för Sonesson. Han är väl känd för att försöka ta ut svängarna.
Så en man som inte heller hatar att synas i tv.
Nej, det kan man lugnt säga. Han och Norlén kan ju ha ett program ihop då. Spännande. Nej, men jag tror att det säkert finns många som tycker att det där är att han är en radikal person som säkert lockas av det där. Ja. Men jag menar, det är klart att generellt så är det ju. Jag trodde vi levde i en tid där lagar och regler ska hållas. Så att det gäller väl även moderata kommunalråd. Så att vi får se då när domen kommer hur det går. Men det är ju ett lagbrott.
Precis. Det är ju val nästa år, så då får vi ju en dom från folket. Ja. Men jag tror ändå att generellt sett så är det här inte något positivt för dem. Och det är också det är verkligen så trumpistiskt att gå emot lagar och sen så hävda att man inte har gjort det heller nu i efterhand. Och skylla på att det inte var ett ordentligt kommunalt beslut utan att det var något politiskt ställningstagande. Jag vet inte, det saknar ju motsvarighet i alla fall, det här beteendet.
Ja, jag tror att deras försvarare också har sagt att det beslutet var ogiltigt, så därför kan det inte vara olagligt. Jag är inte jurist, så jag har ingen aning om vad som kommer hända med det.
Men de riskerar ju fängelse, men det kommer väl gå ända upp till.
Någon bot kanske i så fall.
Ja.
Spännande i alla fall. Det finns ju en trend med att man nästan får förlita sig på att domstolarna håller politiker i schack. Alltså de bryr sig inte längre riktigt om lagarna som de själva har stiftat. Det är ju väldigt aktuellt i USA där liksom beslut, regeringens beslut eller presidentens beslut har stoppats av domstolen. Det är också lite i Europa, i Marine Le Pen är det ju rättegång nu mot ifall hon ska få ställa upp i nästa franska presidentval och sådär. Det är lite ovant i Sverige att det är så, kommer det bli så här nu också?
Alltså det är ju också ett sätt att se på det, men det finns ju regler i Migrationsverket. Om de anvisar till kommunen så ska man ju som kommun ta emot. Och det är ju det är lagstiftning som har fått sats på plats av folket. Så att det är ju inte upp till honom att, men det är väl folkstyret som styr när vi har lagar som säger att anvisningar ska tas emot av kommuner. Jag menar, det är ju också, det är klart att lagen är ju vad den är. Och nu får det väl prövas i domstol då om han har följt lagen. Men det är ju folket, makten utgår ju från folket. Så att,
ja, men det är ändå något nytt att det är domstolarnas och liksom juristers roll att, vad ska man säga, verkställa lagar. Alltså det är ändå, för det är ju ganska vanligt på EU-nivå till exempel. Så ja. Är det där är det liksom praxis att det är EU-domstolen som tolkar lagarna. Och se till att de följs sen. Medan i Sverige är det inte riktigt så. Det är inte så vanligt.
Men det handlar inte i det här fallet om att det som är ovanligt är väl att kommunalråd aktivt bryter mot lagen. Om det nu är så att domstolen kommer komma fram till.
Ja.
Det är väl det som är det ovanliga egentligen.
Ja, precis. Man testar gränserna lite.
Ja, exakt.
Men vi har ju en skillnad också mot USA. Som tur är att vi inte har att presidenten eller statsministern bestämmer vilka som får bli domare i högsta domstolen. Mm. De är inte politiskt tillsatta.
Mm.
Som det är i USA. Så att, på det viset blir det ju intressant att se vad lagens
Kristersson kan inte, eller mig vetligen benåda Christian Sonesson. Det hade varit något.
Det hade man kunnat haft på tv. Ja, bästa sändningstid.
Ja, där hade SVT bara kastat sig över.
Ja, men det är roligt. Alltså, det händer ju någonting i Skåne också rent politiskt. Alltså, det har ju varit det där starka SD-fästet och tillsammans med Moderaterna har de styrt som du sa, men Vellinge och vad heter Sonessons kommun?
Staffanstorp
såklart. Men det börjar ju, de börjar tappa mark där. Alltså framförallt Sverigedemokraterna.
Mm. Så Skåne bröt sig loss.
Ja, precis.
Låt dem.
Sverigedemokratiska fästet börjar i alla fall vackla lite.
Förra veckan så kom det en opinionsundersökning från Indikator, beställd av Ekot, Sveriges Radio. Det var ju då tråkiga nyheter för den borgerliga sidan i politiken, för att enligt den här opinionsundersökningen då så skulle 3 borgerliga partier ha åkt ur riksdagen om det vore val idag. Och det rör sig förstås om Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. KD fick 3,9%, C fick 3,8% och Liberalerna låg ner på stackars 2,1%. Jag tänker att Liberalerna och Centerpartiet förstår man lite varför de ligger där nere och skvalpar. De har bytt partiledare, ingen vet vilka partiledarna är. Det är väldigt otydligt vad de vill och så. Mm. Men Kristdemokraterna känns lite mer som en överraskning, eller?
Ja, alltså de har ju gått rätt dåligt länge. Och sen så fick de ett uppsving här strax före jul, eller i höstas, när Ebba Busch plötsligt bytte tonläge mot framförallt Socialdemokraterna, hade liksom ett mer personligt språkbruk, med att man hade sträckt ut en hand till Socialdemokraterna i frågor som energiöverenskommelsen, där hon också hyllade Socialdemokraterna som främst Magdalena Anderssons samarbetsvilja.
Mm.
Och sen var hon ju också rätt kritisk mot sina egna regeringskamrater och raljerade ju lite över Sigtuna-mötet hemma hos Kristersson.
Mm.
Men då fick ju Kristdemokraterna sitt första uppsving, alltså så att de låg över 5% i någon mätning. Mm. Och sen var det nu tillbaka, alltså fast under 4%-spärren, och det känns som att hon kanske tog tillbaka den där utsträckta handen och så blev det samma gamla vanliga. Då straffades det kanske.
Det var lite snällare, Kalle. Vad tror du det skulle gynna Kristdemokraterna?
Alltså det är möjligt. Det är liksom samma problem för Kristdemokraterna som många andra borgerliga partier, är att man har två väljargrupper som man vill nå. Det ena är någon sorts mittenväljare som är, ja, mer liberaler då än konservativa, sådana klassiska borgerliga väljare. Och de kanske skulle vara intresserade av det här då, att Ebba Busch sträcker ut handen till Magdalena Andersson och de berömmer varann. Och hon var ju också ganska kritisk mot Ulf Kristersson i att han hade förstört en energiuppgörelse som är väldigt viktig för henne, så hon var säkert rätt sur över det. Mm. Men det skulle ju den gruppen säkert gilla. Mm. Problemet för Kristdemokraterna är ju att deras huvudsakliga väljarbas nu är snarare då liksom de här konservativa, socialkonservativa väljarna som just går mellan Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna, och kanske framförallt då till Sverigedemokraterna. Och det är ju svårt, det är en enormt svår spagatövning att försöka då å ena sidan locka till sig mittenväljare med liksom en statsmannamässig framtoning, mm, och å andra sidan de här populistiska utspelen om burkaförbud och allt sånt där som då lockar de som står i gränsen mellan, på gränsen mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Så att de kommer ju, som vi också har sett i mätningarna, förmodligen dansa upp och ner på den här spärren. Mm. Men jag tror att de kan vara lugna, så Kristdemokraterna kommer klara sig kvar. Framförallt kan de ju räkna med att få stödröster om det ser pyrt ut inför valet där. Till skillnad då från Liberalerna och Centerpartiet kanske, som inte kan räkna med några stödröster. Så de kan nog vara ganska lugna ändå.
Jag tror också det, men det är intressant att alltså, Ebba Busch har ju en väldigt stor hatt. Alltså det här med att ja, hon är vice statsminister, mm, och hon var den som möjliggjorde Tidösamarbetet genom den där första trevaren till Jimmy Åkesson och så vidare. Men det har ju inte gett någon riktig utdelning i, nej, verkligheten. Alltså det är inte så att det har varit någon slags Alf Svensson uppsving, nej, någonsin.
Nej, men hon hörs ju väldigt mycket i debatten. Hon är liksom jätteduktig, mm, precis. Hon är en skicklig politiker. Det är därför jag nästan tycker det är konstigt att det går så dåligt för Kristdemokraterna. Hon kommer med liksom helt galna utspel som får jättemycket uppmärksamhet om burkaförbud och allt vad det kan vara.
Men om man bara går till vår egen tidning, som också är en liten värdemätare för vad de politiska vindarna blåser. Där märker vi också att intresset för Ebba Busch är betydligt svalare idag, läsarmässigt, än för några år sedan. Så det är möjligt att det också avspeglar sig bland väljarna, att man vet att hon alltid blåser på och det är lite innehåll. Och, ja, det är mest show.
Ja, vi får se om det blir ännu mer show under valåret som är nu.
Det lär det bli.
Inför valåret då, jag tänkte att vi ska prata lite om ifall partiledarna känns som att de är i form eller inte. Redo för en valrörelse. Ja. Nu börjar det ändå bli dags för dem att vakna till, även om spurten inte kommer förrän om ett halvår.
Och för oss minst. Också.
Ja, för oss också. Dags att vakna till. vad säger ni? Är det någon av partiledarna som känns som att han är på hugget?
På hugget vet jag inte. Men det är några som känns ändå, alltså Miljöpartiet, de känns inte på hugget, men de känns liksom obehagligt harmoniska, va? Alltså har man någonsin sett dem så chill? Alltså det är någon liksom, det finns något lugn i det. Det känns tryggt. De är ju inte alls de här
desperata. De går ju väldigt bra för det.
Ja, de är inte alls de här. Man är ju van vid att Miljöpartiet gör massa galna grejer för att få, alltså lite Ebba Busch stuket. Men nej, det är ju inget sånt alls. De kör ju väldigt, de känns lugna. Och det tror jag är bra. Men jag tror att det kommer bli en väldigt stökig valrörelse. Ja. Så den som håller kylan tror jag kan liksom vinna ganska mycket på det, bitvis.
Kyla och det goda humöret. Alltså det tycker jag att hon, Amanda Lind, utstrålar.
Mm. Ett gott humör.
Ett gott humör, precis. Och lugn. Ja. Yoga-lugn. men jag tror att man måste avvakta eller invänta den här partiledardebatten. För nu känns det som så här, jag har knappt sett partiledarna. Man har sett dem i yllekoftor på Folk- och försvarkonferensen där i Sälen, och ja, Nooshi i Skavlan. Just det. Men annars har de det verkar som att de har tagit en ganska lång semester. Jim Åkesson inte minst, men han tar ju alltid långa semester. Ja, men han har man ju inte hört någonting om.
Nej, verkligen. Han har legat lågt. Men Nooshi Dadgostar var ju, det var ju full fart på henne där i förra debatten som vi var inne på i partiledardebatten i SVT. Ja. Då kände man så att nu börjar hon dra, liksom... Precis. Veva igång.
Hon fick ju både kritik, att hon fick ju en hel del kritik för det.
Det var ju ganska jobbigt att lyssna på, får man ju säga. Men det är ju också imponerande på något sätt att ha sån energi.
Ja, men alltså Ulf Kristersson och många, de gick ju hårt åt henne. Och jag tycker inte att hon riktigt svarade på det, den kritiken. Och sen, utan hon försvann ett par dagar. Ja. Man hade gärna velat höra vad hon tyckte om hennes insats och kritiken mot den. Ja. Alltså, ja.
Hon hade någon kul sån där när hon var i riksdagen och så bara, visst har mikrofonen på? Så där.
Ja, jo, det hade
jag. Kristersson vill ju stänga av den och ja, så. Så att hon har ju ändå lite gjort kul, alltså haft lite kul med det där. Men jag tycker att det var, alltså det är klart att det var jobbigt att lyssna på, det tycker ju alla som inte är, det är jobbigt att höra folk prata i mun på varandra. Men det är ju å andra sidan också lite taktiskt hennes roll, kanske eftersom att Miljöpartiet har blivit så chill som sagt, så, så måste ju någon vara, någon måste ju kliva på lite och stressa upp de andra. Ja, det är ju det som Ebba Busch brukar göra mot andra sidan, så på så sätt så var det ju liksom en, det finns ju en roll för det där.
Annie Lööf var ju också skicklig på det, inte minst både med Stefan Löfven och Jim Åkesson.
Energi, liksom.
Ja, men precis, kliver in och avbryter. Och,
men kommer Nooshi Dadgostar bli vänsterns Ebba Busch nästa år? Kommer det komma en massa galna utspel och attacker?
Alltså inte utspel och attacker vet jag inte, men däremot så absolut tror jag i den typen av debattsituationer. Alltså att man ändå är en offensiv kraft där och försöker störa motståndarna. Det har ju faktiskt Vänsterpartiet alltid haft den rollen. Det var också Jonas Sjöstedt jätteskicklig på. Sen var ju han kanske lite mer smooth i det där. Men jag tror absolut att den rollen vill nog Vänsterpartiet ha och bör ha. Absolut.
Jag tycker ofta hon har varit väldigt skicklig. Alltså just den här debatten då, som kanske hon avbröt lite för mycket. Men annars så känner man ju ofta att hon tar den rollen som man tycker att Magdalena Andersson borde ha. Alltså få in klassperspektivet, få in liksom vanliga löntagars verklighet och sådär. Och det gör hon ju också med lite mer känsla och trovärdighet än Magdalena Andersson. Men jag tycker att de debatter jag sett med Magdalena Andersson under hösten som gick var hennes bästa hittills. Att någonting har hänt. Hon måste ha blivit lite drillad här inför valet. För att det är betydligt både intressantare och man känner liksom ett större lugn när man lyssnar på Magdalena Andersson idag än vid tidigare.
Jag hoppas hon blir lite mer på, alltså kanske hon skulle må bra av att avbryta lite mer, alltså hon står ofta och ska vara så regeringsduglig vänta och liksom står och väntar på ordet, vänta på att någon ska fråga henne om hennes åsikt liksom i debatten, och det är ju, ger ju ett väldigt seriöst och vuxet intryck, men det är inte heller det blir inte så engagerat liksom.
Nej, jag tror att det är ganska bra för henne att ha den rollen. Ja. Men sen har det ju varit att hon, för jag håller med dig Jonna, det har ju varit, hon har ändå varit, känns mer på hugget. Hon var också ganska bra i den här duellen mot Jim Åkesson.
Just det. Ja, och jag tänkte också på den duellen med Kristersson som då stod ju aktuellt i något konstigt podium.
Ja, men hon brukar ibland liksom vara nästan så här konstgjort passiv. Ja. Alltså att hon liksom inleder som att hon måste rulla igång meningarna. Och det har hon liksom nästan, det har hon nött bort på något sätt. Så nu är hon ju lite mer på hugget. Men jag tror hon fortfarande ska vänta. Det är ju liksom ändå ganska bra att hon har lite lugn där.
Det är väl hennes personlighet också. Hon kanske inte har det där attack grejen i sig.
Nej, men det ska bli kul också, för det är ju ändå Elisabeth Thand Ringqvist, det är hennes första partiledardebatt. Så att det blir ju spännande att se hur hon tar sig där och liksom om hon tar plats.
Kristersson då, honom har vi inte nämnt.
Nej,
hur mår han?
ja, usel form inför, tror jag. Ja, men, och nu menar jag alltså bara, han har säkert i jättebra form fysiskt och löparmässigt.
Det var
men
ingen som trodde
men,
att
han
springer milen på
måste vara tydlig här.
Ja.
Nej, men det är ju jättejobbigt för honom. Alltså det kommer ju mätningar som visar att fler och fler av Tidöpartiernas väljare ser Jimmy Åkesson som statsministerkandidat eller tyr sig till Åkesson. Och det är ju så, vi har ju en utveckling i Sverige där det finns två, eller det blir mer och mer så att det blir två dominanta politiska krafter, och det ena är Socialdemokraterna och det andra är Sverigedemokraterna, och det är såklart superjobbigt för Moderaterna att det här sker.
Jag tycker han är så trött hela tiden. Jag skrev ju till slut en text om det häromdagen. Jag har stört mig på det sen liksom valet 2022. Att han är så släpig och alltid pratar som att han pratar med ett barn. Som att han tycker att den som ställer frågorna är lite korkad.
Ja, nej, men alltså jag tycker att när Magdalena Andersson var statsminister, eller Stefan Löfven för henne, och Fredrik Reinfeldt innan dess, alltså att då tänkte man så här, gud, de är nyheterna varenda sändning. Det händer verkligen någonting. Alltså, jag tänkte också med när Magdalena, det var en väldigt kort period hon var statsminister, men det var ju en intensiv period där med NATO och allt.
Verkligen.
Att får hon aldrig vila så här. Alltså, jag skulle aldrig palla det där jobbet. Att jag kommer ihåg att jag tänkte så.
Ja.
Men med Kristersson kan ju inte gå dagar utan att man hör talas om...
Han är ett föredöme när det kommer till arbetsmiljö och stress.
Ja, men precis. Ja. Han tar det lite... Liksom
work-life balance. Ja. Otroligt bra. Den statsminister genom tiderna som har bäst work-life balance. Ja,
alltså, Kristersson. Det brukar ju alltid finnas så här för- och efterbilder på folk som har varit statsminister.
Ja,
att man åldras rekordsnabbt. Ja, men inte Ulf Kristersson. Han är...
Han ser fräschare ut än någonsin.
Ja, exakt.
Oroväckande fräsch.
Det är inte en bra så.
Oroväckande fräsch. Ja. Nej, det finns ju också, ska vi säga det, att det finns ju gamla rykten om Ulf Kristersson att han är lat. Så att det är inte så att vi bara spekulerar. Det finns ju källor som säger att han är arbetsbygg.
Många taxikvitton från centralen till riksdagshuset som är typ en kvarts promenad.
Mycket taxi och mycket sådär att han inte gjorde så mycket när han var minister och sådär. Så att mer om det kan man läsa på aftonbladet.se/ledare.
Ja.
Där skriver vi mycket om politikernas karaktär och arbetsmoral. En hjärtefråga. Vi säger tack till alla er som har lyssnat och tittat kan man göra också på Aftonbladet. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Ja.
Hej då.
Tjingeling.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.